Reviderat program nummer A138. Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Den här stunden ska handla om kristen tro och tvivel i vardagslivet. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så att allt blir rätt både tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om vägledning i ditt ord och hjälp att förstå det rätt så att jag kan förmedla det i min tur. Låt det bli till välsignelse för någon lyssnare som i sitt innersta längtar efter din ledning i sitt liv. Amen. För att förbereda mig så tog jag som jag brukar fram min bibel och läste från Paulus brev till Efesierna, det 4:e kapitlet och den 30:e versen. I den äldre översättningen från 1917 lyder texten så här. Bedröva inte Guds helige ande, vilken ni har undfått som ett insegel för förlossningens dag. Samma vers i den svenska folkbibeln står så här. Bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Alltså Efesierbrevet kapitel 4 vers 30. Vad betyder det att bedröva Guds ande? Ja, jag har funderat men klarar inte av att förklara det med några bra beskrivande eller färgstarka ord. Jag vet inte om något svar låter sig fångas fullt ut i mänskliga ord. Men det 5:e kapitlets början innehåller åtminstone en del av svaret. Det står så här. Ta alltså Gud till föredöme som hans älskade barn. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Otukt och annan orenhet eller själviskhet får det inte ens vara tal om bland er. Det anstår inte de heliga. Inte heller oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal. Sådant passar sig inte, utan bara tacksägelse till Gud. Till bibelorden om vad som bedrövar Guds helige ande skulle jag bara vilja tillägga som en personlig uppfattning att samvetet gör sig hört klart och tydligt. Näst in till gallskriker skulle jag vilja säga, när man klampar in på sådana områden som bedrövar den helige ande. Detta gäller förstås under förutsättning att man inte så till den grad har dövat sitt samvete så att man blivit fullständigt döv invärtes, vilket jag tyvärr tror kan hända. Att bedröva den helige ande innebär inte heller bara att handla fel eller tala på ett tanklöst eller lättsinnigt sätt. Utan jag tror att det börjar långt innan några ord kommer över våra läppar. Eller man fullbordar någon särskild handling. Jag tror att det börjar i vår tankevärld som är så påverkad av allt vi hör, ser eller upplever på något sätt. Och den påverkan kan ske på många olika sätt. Olika för dig och mig, beroende på att vi är så olika till vår personlighet och vårt inre väsen. Ditt tanke- eller känsloliv berörs och påverkas av vissa saker, medan mina tankar, känslor eller upplevelser påverkas på ett annat sätt av andra orsaker eller under andra omständigheter. Men Guds ande känner till allt. Jag sa förut att vårt tankeliv är påverkat på olika sätt. Men Bibeln anvisar en lösning på det här problemet också. Paulus skriver i sitt brev till Filipperna i det fjärde kapitlets 6-7 vers så här. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mer värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Jag vet inte om du har varit med om det här någon gång, men jag har varit med om den underbara upplevelsen av att Guds frid liksom flutit in i min själ som en våg av välsignelse direkt från Gud i himlen och på ett ögonblick förändrat mitt oroliga sinne till en plats av obeskrivlig frid och ro. Det är en gränslöst stor och dyrbar förmån för den som vill tro på Gud och hans allmakt. Naturligtvis gäller detta för dig som lyssnar just nu i lika hög grad som det gäller för mig. Det enda villkoret är att man måste tro på Gud. Man måste ju tro att Gud finns till, om man vill söka honom, och tro att han lyssnar och tar sig an våra personliga mänskliga problem när vi har talat med honom om dem i bön. Det är ju det som är bönens väsen, vårt andningshål från vardagslivet in i den himmelska världen. Det står i Efeserbrevet, 1 kapitlet och verserna 19-21, att Guds makt på oss som tror är översvinnligt stor. Jag älskar det uttrycket i den gamla bibelöversättningen. Översvinnligt stor. Allt i enlighet med den väldiga styrkas kraft varmed han har verkat i Kristus. I det att han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen, över alla andevärldens furstar och väldigheter och makter och herrar. Ja, över allt som kan nämnas. Alltså över allt som har ett namn. Icke allenast i denna tidsålder, utan också i den tillkommande. Vilken underbar Gud! Varför sitter jag och talar med dig om allt det här? Jo, det gör jag för att klara ut, både för mig själv och för dig, att det är frågan om en strid som ständigt pågår, utan uppehåll, dag och natt, om våra tankar, våra själar och vårt eviga liv. Vem är det då som strider mot oss? Ja, Bibeln uttrycker det så här i Efeserbrevet kapitel 6 och vers 12. Ty den kamp vi har att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare som råder här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna. Det finns alltså onda andemakter, precis som det finns goda. Annars hade det ju varit fullständigt onödigt för Bibelns författare att tala om dem eller förklara deras existens för oss och belasta Bibeln med sånt. Att de flesta människor inte tror på onda andemakter, därför att de inte vill tro eller därför att de inte kan se dem med sina fysiska ögon, gör ju inte andemakterna mindre verkliga för det. Det finns så mycket som vi inte förstår och inte heller kan förklara. Jag vet bara en enda sak när det gäller det här. Och det är att Gud är en tillflykt bort från allt vad ondska och onda makter heter. Profeten Mose säger i Gamla testamentet, i 5:e Moseboken, kapitel 33 och vers 27. En tillflykt är du, urtidens Gud, och här nere råder dina eviga armar. Jag sa förut att Gud har lovat att hans frid ska bevara våra tankar i Kristus Jesus och ge vårt tankeliv skydd. Det står så i Filipperbrevet kapitel 4, vers 7. Jesus säger själv i sitt avskedstal till sina lärjungar innan han skulle förrådas och korsfästas: frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Var inte oroliga eller försagda. Johannes evangelium kapitel 14 och vers 27. Jag tror inte att de orden var avsedda bara för lärjungarna att få trösta på, utan med tanke på vad Jesus själv säger längre fram i Johannes 17, vers 20, så tror jag att orden också gällde för alla som vill tro på Jesus. Så här säger Jesus nämligen när han ber för sina egna lärjungar: icke för dessa allenast ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer till tro på mig. Jag ber att de alla må vara ett, och att så som du, Fader, är i mig och jag är i dig, också det må vara i oss. Alltså tror jag absolut att orden om att Guds frid ska bevara våra tankar i Jesus Kristus gäller för både dig som lyssnar och vill tro på Gud och på hans son Jesus Kristus, och för mig, arme syndare, som Guds nåd måste totalrestaurera varje morgon. Tidigare har jag talat om att Guds frid ska bevara ditt hjärta och dina tankar. Så underbart, va? Men det räcker inte med det, min vän. Du har rätt att vara glad också. Hur vågar jag säga det? Jo, jag stöder mig på Jesu egna ord. Återigen. Jag läser därför för dig från Johannes evangelium kapitel 15 och vers 11. Jesu egna ord. Detta har jag talat till er, för att min glädje ska bo i er, och för att er glädje ska bli fullkomlig. Slutligen från den 12:e versen i Johannes 15:e kapitel. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Alltså, för det första har du Jesu ord på att du har rättighet att vara glad. Du har till och med rättighet att ha en fullkomlig glädje. För det andra har du den direkta uppmaningen från Jesus själv, ett nytt bud, att älska dina trossyskon. Alltså de av dina medmänniskor som också, liksom du, tror på Gud och Guds son, Jesus Kristus. Hur ska du älska? Jo, du ska älska så som Jesus har älskat dig. Vad betyder det? Jo, det betyder att du ska älska med en osjälvisk och självutgivande kärlek. Gör du det? Gör jag det? Det står ju att han älskade oss medan vi ännu var syndare. Jag vet inte hur det är med dig, men jag vet definitivt att jag själv inte på något sätt är färdig att säga att jag älskar med en sån osjälvisk kärlek som Jesus här talar om. Min kärlek är tyvärr inte alls alltid varken så helig och ren eller osjälvisk som Jesus säger att den ska vara. Nej, den är alldeles för ofta precis tvärtom, självisk och maximalt egofixerad. Vad gör man då? Säger vår bibel någonting om det? Har bibeln något svar på sådana frågor om mänsklig svaghet och ofullkomlighet? Ja, det har den. Vi människor kan som Paulus var förtvivlade över den ständiga konflikten mellan vår syndiga natur och vår vilja att följa den andens lag som gäller för livet i Kristus Jesus. Jag, arma människa, sa Paulus, vem ska befria mig från denna dödens kropp? Jag tackar Gud genom Jesus Kristus, vår Herre. Romarbrevet kapitel 7, vers 18, eller kapitel 8 och vers 4. Det blir ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Dagens minnesord är hämtat ifrån Efesierbrevet kapitel 5 och den första versen, där det enligt den svenska folkbibeln står så här: bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn.